Vi har ju startat ett nytt tema för predikningarna här i Citykyrkan där vi under 12 veckor kommer att utgå ifrån Lukas evangeliet. Och förutom att det kommer märkas här i predikningarna så bjuder vi också in till flera bibelkvällar på tisdagar tillsammans med Baptistkyrkan där vi vandrar genom Lukas evangelium. Och så finns det en bibelläsningsplan som Mattias har gjort som ser ut så här. Följ mig heter den. Den ligger där ute på bordet i entrén. Så den får man gärna ta om man vill följa med enskilt eller tillsammans med en vän i läsningen av Lukas evangeliet under den här perioden. Förra söndagen så predikade Mattias över inledningen till Lukas evangeliet och han stannade extra vid texten om Zacharias och Elisabet. Idag så kommer jag att ta oss vidare från slutet av kapitel 2 till början av kapitel 4. Här finns flera spännande texter om Jesu barndom och om den tid som var före det att Jesus klev fram i sin mer synliga tjänst. Jag kommer att framförallt stanna i den första texten, men det blir något kortare nedslag i några andra texter också här. Lukas evangeliet kallas ibland för kvinnornas, barnens och de fattigas evangelium. Och det här beror på att Lukas i sin berättelse om Jesus ger en framträdande plats åt personer som på den här tiden ofta var utsatta eller inte räknades med. I texten som vi snart ska läsa så befinner sig Josef och Maria i Jerusalems tempel för att bära fram det lilla spädbarnet Jesus. För fromma judar på den här tiden så fanns det flera olika ceremonier som var föreskrivna i lagen i samband med ett barns födelse. Och de här ceremonierna kunde se lite olika ut beroende på om det var moderns första barn, om det var en pojke eller en flicka och lite andra saker. Men när barnet var en månad gammalt, då bar man fram det i templet för att barnet på ett särskilt sätt skulle överlåtas till Gud. Och i samband med det bar man också fram djuroffer. Och det var föreskrivet enligt seden att man skulle offra ett lamm och en duva. Men om familjen var fattig så var det också okej att bara offra duvor. Och i texten så ser vi att det var duvor som Maria och Josef offrade. Så vi förstår att de levde under fattiga förhållanden. Nu läser vi ett lite längre stycke ifrån Lukas andra kapitel och från vers 25. På den tiden fanns i Jerusalem en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst. Och den helige ande var över honom. Och av den helige ande hade han fått den uppenbarelsen att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens smorde. Ledd av anden kom han till templet och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som det var sed enligt lagen tog han honom i sina armar och prisade Gud och sade: Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid så som du har lovat. Ty mina ögon har sett din frälsning som du har berättat skådas av alla folk. Ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel. Hans mor och far förundrade sig över det som sades om honom. Sen välsignar Simeon, Josef och Maria och talar om för Maria att hennes barn kommer både att vara till räddning för många men också väcka strid. Den stora förändring som barnet bär med sig kommer också vara en utmaning för föräldrarna. Vi läser vidare från vers 36. Där fanns också en profetissa, Hanna, Fanuels dotter av Asers stam. Hon hade kommit upp i hög ålder. I 7 år hade hon levt med sin man från den tid hon var jungfru. Och nu var hon änka, 84 år gammal. Hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med fastor och böner natt och dag. Just i den stunden kom hon fram och prisade Gud och talade om honom för alla de som väntade på Jerusalems frälsning. Jag har under lång tid tyckt mycket om den här texten utan att riktigt fundera så mycket på varför. Men jag tror att det är någonting med Hannas och Simeons uthålliga, hoppfulla väntan som jag intryck på mig. Och hoppet som bär dem i mörka tider. Jag berörs också över deras lyhördhet för Gud. Att de känner igen Messias, den högste, frälsaren, i det lilla hjälplösa barnet som bärs fram av sina fattiga föräldrar i templet. Vi vet inte så mycket om Hanna och Simeon eftersom inget annat evangelium nämner dem. Men vi vet att de var gamla och de hade väntat länge på Messias. Simeon väntade på Israels tröst, står det i texten. Israels tröst var ett rabbinskt uttryck för Messias som återspeglar profeten Jesajas ord 100-tals år tidigare om att Gud skulle trösta sitt folk och komma med räddning. Simeon och Hanna och den unga familjen, de levde under mörka tider. En orolig tid. Deras land hade blivit ockuperat av en främmande makt och folket levde under svåra politiska förhållanden. Dessutom fanns det inte mycket vägledning att hämta från folkets egna andliga ledare. De var mer upptagna av att stärka sitt eget varumärke, sitt anseende, än att söka Guds ledning och folkets bästa. Men i den här tiden av politisk och andlig vilsenhet så bars Hanna och Simeon av ett hopp. De hade funnit en källa som gjorde att de kunde vänta uthålligt och hoppfullt. År efter år väntade de på att skriftens löfte som hade getts till deras förfäder skulle uppfyllas. Att Gud skulle komma till sitt folks räddning och tröst genom att sända Messias. Och när det lilla barnet kommer till templet med sina föräldrar så möts det av Simeons öppna famn och av Hannas glädje. De kände igen räddningen i honom. När jag läser den här texten så väcks frågan hos mig hur vi kan bära hopp och vänta uthålligt. Vi som också lever i mörka tider, i en tid av politisk oro och på många sätt också andlig vilsenhet. Det finns så mycket, tycker jag, som kan sänka vårt mod och släcka hoppet. Man behöver bara ta del av nyheterna och ibland behöver man bara gå så långt som till sitt eget liv för att känna att det är lätt att tappa modet och hoppet ibland. Men det jag uppmuntras av i den här texten, det är att Simeons och Hannas hopp inte verkar luta sig mot hur deras egna livsomständigheter ser ut eller hur det såg ut i deras samtid. Vi möter Hanna i en stund av glädje, men man anar att hon också mött det riktigt svåra i livet. Som ung hade hon varit gift i 7 år innan hon blev änka, står det. Och det betyder att hon måste ha varit bara ett par år över 20 när hennes man dog, eftersom han gifte sig tidigt på den här tiden. Och förutom den personliga sorg som det måste varit för henne, så var det också oerhört tufft ekonomiskt och socialt att bli änka på den här tiden. Kanske var det just hennes livssorg som hade fått henne att söka sig till templet och leva där. Även Simeon hade fått känna på livets tyngre sidor. Det anar man eftersom Lukas väljer just uttrycket Israels tröst när han ska berätta vad det var som Simeon väntade på. Både Simeon och Hanna bars av ett hopp som var förankrat i något större än i omständigheterna i deras liv eller i deras samtid. De bars av berättelsen om den Gud som hade varit med deras folk i historien och som hade lovat dem en hoppfull framtid. Nu hade de i Jesus, i det lilla barnet, fått en glimt av att räddningen var på väg. Därför kunde Simeon sluta sina dagar i frid och Hanna kunde glädjas över framtiden trots allt det svåra som de hade varit med om. Också i vår tid så finns det människor som vittnar om ett hopp som är större än omständigheterna i livet. De senaste månaderna har jag berörts mycket av sjukhuspastorn Joakim Elsanders livsöde. Jag vet inte om ni har följt honom på något sätt i sociala medier eller i tidningar. Han är döende i cancer, 46 år gammal, en fembarns pappa. Och han har valt att dela sin berättelse och sina tankar öppet i sociala medier och i tidningar. För några veckor sedan så var det en artikel om Joakim i tidningen Dagen där han och hans fru öppet delade sina tankar om tiden i livets slutskede. Deras sorg och smärta över det som väntar, över att barnen ska behöva skiljas från sin pappa, det lyser igenom hela artikeln. Och samtidigt så talar de om det fina stöd som de har fått från människor omkring och om hoppet som bär. Joakim vilar i att Gud tar hand om honom i liv och död, säger han. Och att det är i Guds famn som han får somna in när det är dags för det. Han har uppmärksammats långt utanför den kyrkliga kretsen. Och jag såg att Svenska Dagbladet skrev så här. Ja, någonting liknande, det är inte helt citat, men de sammanfattar ungefär så här. Bland hat, Twitterhat och nätdebatter, bloggdebatter, så bryter den sjukdomsmärktes röst igenom som en fredad zon som samlar människor av alla olika ideologier och trosuppfattningar. Det är något med hans röst om det här hoppet han vilar i som går igenom bruset. I Svenska Dagbladet så skriver han också, säger han så här: livet går inte ut på att jag presterar eller är duktig, utan att jag vilar i att det är Gud som bär och att hans kärlek räcker. På Twitter är det många som tycker att jag har så stark tro. Det har jag inte. Men jag vet att när jag är ledsen och faller, då tar nåden emot. Joakim beskriver hoppet som något att falla mot, att vila i, snarare än något som han själv ska lyckas bära i alla lägen. Och när jag läser texten om Hanna och Simeon så får jag uppfattningen av att de upplever hoppet på ett liknande sätt. Något att vila i, att luta sig mot, att bäras av. I bibelläsningsplanen för Lukas evangeliet så finns den här frågan med. Var tror du att Hanna hämtade kraft till sitt hopp? Och när jag funderade på det så kom jag att tänka på Hannas närhet till templet. Templet var centrum för folkets gemensamma tillbedjan och den plats där Guds närvaro var extra påtaglig. När Hanna bad och fastade i templet så var hon långt ifrån den enda som gjorde det. Hanna och Simeon fanns i ett sammanhang där man trodde, bad och hoppades tillsammans. I första Korintsebrevet beskriver Paulus församlingen som ett tempel, den helige andes tempel. Han beskriver också församlingen som en kropp med olika delar där vi får stödja varandra, lida med varandra och visa varandra omsorg. På samma sätt som templet kunde ge näring till Hanna och Simeons hopp, så tror jag att församlingen kan få vara ett stöd som ger näring till vårt hopp. När jag och min familj gick igenom en väldigt tuff period under tiden som vi bodde i Lund, då fanns det en Gunborg i pingstförsamlingen i Lund som sa så här: nu när ni har det så här tufft, då behöver inte ni känna att ni ska be en massa. Vi ber för er och ni får vila i våra böner. Jag vet att hon har uttryckt de här orden till fler som har kämpat. Men jag tänker att det ligger något djupt sant i det hon säger om vad församling är för någonting. I församlingen så får vi tro och be och hoppas tillsammans. Så om du känner idag eller någon annan dag att ditt hopp flämtar svagt, välkommen och vila i det hopp och den tro som vår församling lutar oss mot tillsammans. Efter texten om när Jesus bärs fram i templet så hoppar Lukas 12 år framåt i tiden. Maria och Josef är tillbaka i Jerusalem i templet för att fira påskhögtiden, och det berättas om att de tappar bort Jesus. På vägen hem så upptäcker de att han inte finns med dem där. Jag tycker det här är en väldigt spännande text, men jag kommer bara svepa förbi den idag. Men det finns någonting djupt tröstande i att även de som stod Jesus så nära kunde tappa bort honom. Och att i själva borttappandet av honom så kom det senare en djupare insikt om vem Jesus var när de återfann honom. Efter texten om den borttappade 12-åringen så träder Johannes döparen fram i Lukas evangelium. Han blir sänd av Gud för att förbereda folket inför Messias ankomst, och han uppmanar folket till omvändelse och dop. I det politiska och ekonomiska förtrycket blir Johannes en knivskarp röst för sanning och rättvisa. I den eländiga situation som var, vad lägger då Johannes fokus på i sin förkunnelse? Jo, han blir de fattigas röst. När folket frågar honom vad de ska göra, då säger han ganska enkla ord om en utmanande. Den som har två skjortor ska dela med sig åt den som ingen har, och den som har bröd ska göra på samma sätt. När de som jobbade vid tullen frågade vad de skulle göra, då säger Johannes: driv inte in mer pengar än vad som är fastställt. Och de romerska soldaterna, de får höra att de inte ska pressa pengar av någon med våld eller hot. Johannes kritiserar orätt de makthavare som förtrycker folket och skor sig på de svaga. Han vägrar böja sig under regionens lydfurste Herodes Antipas, som skor sig på de svaga och använder makten till att förtrycka. Men det finns en annan makt som Johannes böjer sig ner inför i vördnad. När Johannes talar om Jesus, då säger den här orädde mannen som har sån pondus och sån auktoritet över de som lyssnar på honom: jag är inte ens värdig att böja mig ner och knyta upp hans sandalremmar. Det kommer en som är större, som är starkare än jag. Det är Jesus Johannes sätter sitt hopp till, och inte sig själv och sin egen tjänst. Jag älskar de här kontrasterna i Lukas evangelium. Hanna och Simeon som väntar uthålligt, som hoppas, som ber, som tjänar i det fördolda, i det tysta. Som bara nämns i ett evangelium, för de kanske inte har blivit sedda av så många. Och sen Johannes, som alla nämner. Han som kliver fram, höjer rösten för de som är utsatta och vågar utmana de politiska ledarna i frågor om sanning och rättvisa. De här berättelserna påminner mig om att vi har olika uppgifter som människor, olika kallelser. Vissa uppgifter utförs i det tysta och märks inte av så många människor. Andra personer och uppgifter märks i det offentliga livet. En del blir kallade att kliva fram och vara en röst för den som inte själv kan påverka sin situation. Och det kan också vara i arbetslivet eller i den vardagliga situationen. Ibland kan vi ha olika typer av uppgifter i olika tider under våra liv. Men någonting som Simeon, Hanna och Johannes har gemensamt, det är att de visste vem de satte sitt hopp till. Hanna och Simeon lutade sig inte främst mot sina egna omständigheter, mot politikerna i sin samtid, inte ens de andliga ledarna, utan de hoppades på Jesus. Johannes, han hade ju kunnat lockas till att sätta hoppet till sig själv och sin egen kraft. För det var det flera som hade börjat göra. Det hade börjat ryktas om att Johannes var Messias. Kan det vara han som vi väntar på? Men istället för att lockas av det så pekar Johannes på Jesus och säger: det kommer en som är starkare än jag. Han ska bli större och jag ska bli mindre. Ibland så talas det raljerande om den kristna tron som en verklighetsflykt. Ja, men människor som tror att Gud bär världen, de kan ju strunta i och ta ansvar för sitt liv och för att engagera sig i samhället. Det är ändå Gud som håller världen i sin hand. Och visst finns det exempel på när tron har använts på det sättet. Men jag skulle säga att det finns många fler exempel på där hoppet om att det är Gud som ytterst håller världen i sina händer kan ge kraft och mod att verkligen tjäna medmänniskor och att ta ansvar i samhället. Oavsett om det sker genom att man är en offentlig röst som Johannes eller Joakim Elsander, eller om det sker mer i tysthet i vardagliga situationer och uppgifter som för Hanna och Simeon i templet. Jag vill avsluta med ett ord som en person i min hemgrupp läste i fredags när vi möttes. Det är ifrån psalm 46 och 11. Där står det så här: var stilla och besinna att jag är Gud. I Bibel 2000 står det: lugn, besinna att jag är Gud. Jag längtar efter mer av det där lugnet. Av hoppet som inte gör oss passiva, men som ger oss mod och kraft att tjäna. Hoppet som vi får falla mot och bäras tillsammans av. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du är den Herre som inte använder din makt för att roffa åt dig mer och mer och mer som så många andra. Som inte heller använder din makt för att vända all uppmärksamhet mot dig själv. För att stärka ditt eget varumärke. Som inte heller använder din makt för att tillfredsställa dina egna behov. Utan som använder din makt för att i kärlek utge dig själv för var och en som kämpar. För var och en som behöver hopp och tröst som väntar på det. Tack Jesus för att du väljer vägen mot korset, Herre. Den väg som kantas, Herre, av dina möten med de utsatta, svaga, fattiga. Men också som berör de rika, de med välstånd. De som har upplevt livets goda dagar men som känner en längtan efter någonting mer. Någonting ännu mer hållbart att falla mot. Att luta sitt hopp mot. Tack Jesus för att du är den Herre som är värd att tillbes och äras. Jag ber för var och en som är här just nu. Du vet att vi kan ha olika situationer, olika behov. Tack för att du också är personlig och vill möta oss på olika sätt. Jag ber för den som just nu bara behöver få falla mot hoppet. Som kanske inte orkar bära hoppet på egen hand. Tack för att du vill ta emot den i din famn. Tack för att vi som församling får bära och stötta varandra. Så ber jag också för den som det är tid för att kliva fram. Kom med mod. Kom med kraft att få vara den här rösten. Som säger någonting viktigt som fler behöver höra. Så ber jag för den som sitter med ett helt annat behov här idag. Som du känner. Tack att du är här, Herre, och vill möta. Amen.